snarare än en total samhällskollaps så kan jag säga en kollaps av det politiska systemet. Och att det som en konsekvens av det börjar uppstå nya sätt för människor att organisera samhället.
Vårt moderna samhälle är alldeles för starkt för att någonsin kunna rasa samman. Alldeles för utbrett, avancerat och mäktigt. Ungefär så tänkte nog de flesta människorna i Romarrike för 2000 år sedan. Så gick det som det gick. Står kanske också vi inför en kommande kollaps? Vad är det vi står inför i så fall? Hur ser det ut när vår värld till sist faller ihop? Det här femte avsnittet av Framtidens människa, en podcastserie i 8 avsnitt, vilket då betyder att vi har kommit halvvägs. Och den här andra hälften av serien så lämnar vi de möjliga tekniska framstegen bakom oss och tar istället och betraktar olika ur olika synvinklar och betraktar en möjlig kollaps av samhälle. Och nu det här femte avsnittet så ska vi föreställa oss hur en samhällskollaps kunde tänka sig ut hos oss i vårt samhälle som vi har idag i Finland och Norden. Jag heter Viktor Granö och är i ett vardagsrum i Tölö i Helsingfors på besök hos Jori Bolt, sociolog och forskare i demokrati, eller hur?
Exakt.
Hej på dig.
Hej.
Hur eller på vilket sätt eller överhuvudtaget kommer framtiden in i ditt arbete när du tänker på det här demokrati och den sociologiska synvinkeln?
Sen närmare 50 år tillbaks har det funnits en oro för att den demokrati som vi har i västländerna idag håller på att undergrävas på grund av ett minskande intresse för att delta i partiverksamhet, fackorganisationer, medborgarorganisationer. Och så har ju också antalet människor som går och rösta minska hela tiden. Mm. Och det har ju inte, det verkar inte heller stanna upp den här trenden. Och då har man varit mycket intresserad av att försöka hitta nya metoder för att engagera medborgare i demokratiska beslutsprocesser för att förstärka demokratin.
Mm. Ett undergrävande av demokratin, det handlar om en det här då en möjlig men ändå långsam process. Ämnet för vårt samtal idag är någonting som är antagligen mer plötsligt och åtminstone väldigt dramatiskt, en samhällskollaps. Jag tänker börja med att jag pratar lite mer än jag i regel pratar i de här avsnitten, därför att jag vill presentera en teori om samhällskollapser som jag har det här läst mig in på. Så får du, Jori, gärna ta och opponera eller flika in. Den bok som jag har läst heter Collapse, How Societies Choose to Fail or Survive, alltså ungefär kollaps, hur samhällen väljer att misslyckas eller överleva, av Jared Diamond från 2005. Och med kollaps så menar Jared Diamond en kraftig tillbakagång i samhällets omfattning och eller komplexitet. Det vill säga alltså helt enkelt hur mycket människor som finns i det här samhället och eller hur många olika slags uppgifter som människor kan ha. För att nu ta två exempel på kollaps, så två extrema sådana är Mayarikets kollaps i 800-talets Centralamerika, när alla städer övergavs, all vetenskaplig aktivitet upphörde och läskunnigheten dog ut. Det var då en väldigt kraftig tillbakagång i komplexitet. Grönlands vikingarna, som jag faktiskt inte kände till egentligen innan jag läste den här boken, men det fanns alltså vikingar på Grönland i ungefär 450 år mellan på 1000-1400-talet. Och de dog helt och hållet ut, ändå efter en ganska lång tid. Så den liksom, så här ramverk som Diamond utgår från är att det finns fem faktorer som spelar in enligt honom i alla samhällskollapser. Och det är alltid minst en av dem enligt honom och oftast en kombination. De här faktorerna är miljöförstörelse, som till exempel avskogning, överfiske, miljögifter, vattenförsörjningsproblem, introducerade främmande arter och så vidare. Den andra punkten är klimatförändring. Tredje, fientliga grannar. Fjärde, minskat stöd av vänliga grannar, det vill säga handelspartner. Och den femte faktorn är kulturell respons, alltså hur man misslyckas eller lyckas med att anpassa sig till en förändring. Och som ett exempel då, ett extremt exempel är just de här Grönlandsvikingarna där alla fem faktorer var närvarande. Grönlandsvikingarna hade en väldigt kraftig miljöförstörelse av Grönland genom att hugga ner det mesta av skogen och att införa boskap, alltså kor och får, som inte alls gick ihop med den här känsliga jordmånen på Grönland. Sen var det en klimatförändring, det var den lilla istiden på 1300-1400-talet när det blev väldigt mycket kallare. De hade inte goda relationer till inuiterna på Grönland och just genom klimatförändringen så blev kontakten med Europa, alltså handeln med Europa, mycket sämre när det blev tjockare isar. Och femte kulturella responsen, de här vikingarna vägrar att överge sina europeiska vanor, som till exempel att ha kor och äta mjölkprodukter. Och de vägrar också att lära sig någonting överhuvudtaget av inuiterna. Vill du göra kommentera det här ramverket någonting innan vi applicerar det på vår samtid?
En sak som man ju skulle kunna nu direkt konstatera som sociolog,
ja.
Sociologin så handlar ju, det är en vetenskap som i grund och botten handlar om att forska i det moderna samhället. Och när vi talar om det moderna samhället så talar vi om det samhälle som uppstod som en följd av dels de vetenskapliga insikter och filosofin som uppstod som en konsekvens av renässansen, sen förstås de politiska reformer som följde den franska och amerikanska revolutionen och framförallt industrialiseringsprocessen.
Mm.
Det här är en utveckling som har skett i hundratals år och det är svårt för mig att tänka mig en situation, även om alla de här faktorerna skulle gå i uppfyllelse, så det är svårt för mig att tänka mig en sån total samhällskollaps där vi går tillbaka till ett förmodernt samhälle när det gäller till exempel specialiseringen av arbetsuppgifter.
Just det.
En viss tillbakagång kan jag säga som möjlig, men en liksom total tillbakagång till någon slags samlarjägarsamhälle eller ett fullständigt agrikulturellt samhälle kan jag inte se.
Okej, men vi återkommer till det här hur samhället kunde tänkas se ut. Vi tar helt snabbt ännu fortsätter med Diamond här. Hans poäng, han säger så här att de här alla fem faktorerna är risker idag och inte bara på vissa ställen utan det är globala risker överallt idag. Miljöförstörelse, det är säkert de alla lyssnare bekanta med. Vi kan ta, i Finland har vi till exempel kalhygge, vi har gruvdrift som till exempel fallet Talvivaara, ser vi hur omfattande miljöproblem som kan uppstå bara från en gruva som inte sköts bra. Och sen så förstås har vi alla möjliga miljögifter som används inom industri och jordbruk och som har använts under en så kort tid att vi inte ännu vet vad långtidsverkan där är. Punkt två, klimatförändring, behöver vi inte debattera, den sker och det här vet vi idag. Jag tror att också du håller med mig om det.
Definitivt.
Och den sen i sin tur, klimatförändringen ifall den får... ifall den spårar ut tillräckligt häftigt så kan sen medföra resten av de här punkterna, nämligen ifall vi får dödlig hetta på många håll i världen, kroniska översvämningar och så vidare, så, och många områden blir obeboeliga som till exempel Tokyo, New York och Mumbai, så kommer vi att se enorma flyktingströmmar och konflikter om allt knappare resurser, vilket i sin tur leder till att alla får nya fiender och alla förlorar vänner, kan vi lätt tänka oss. Och när vi vill ha kaos så är en fungerande kulturell respons inte längre möjlig, att man kan inte anpassa sig till kaos. Okej, det här var nu en väldigt dyster uppläggning av det hela, men jag tror att vi kan gå med på att Diamond har rätt i att allting finns som risker, alla fem faktorer finns som risker överallt.
Mm.
Men däremot, så det var en bra poäng, Jori, att det inte kanske ens kan innebära en tillbakagång, att tiden har liksom inte två riktningar. Om vi nu tänker oss att, om vi nu går med på att någon slags kollaps är möjlig, så hur kunde den här kollapsen tänkas se ut? Vad kunde den tänkas innebära? Om jag börjar med en så här öppen fråga till dig, Jori.
Det är ju ganska lätt att börja fundera på de här flyktingströmmarna som en sån här en större miljökatastrof eller en global miljökatastrof till följd av global uppvärmning kunde medföra, i och med att vi har sett såna flyktingströmmar i Europa de senaste åren på grund av kriget i Syrien och oroligheterna i Afghanistan och Irak och också situationen i Afrika.
Där, bara för att flika in, klimatförändringar, upphettning och torka är relevanta faktorer
nu. Givetvis. Och där så är det ju uppenbart nu att politikerna i Europa har varit oförmögna att lösa det här.
Mm.
Det behöver man inte ens resa till liksom flyktingförläggningarna i Grekland för att förstå. Mm. För att inte tala om Turkiet. Så där ser vi nog att det finns vissa belägg för det som Diamond säger. Däremot så kan vi ju se att invånarna i Europa har visat upp flera olika kulturella repertoarer som man kan svara på den här krisen med. Eller kris, kanske, ja, situationen. Kanske vi hellre kan säga. Vi har olika medborgarorganisationer som har gått in för att stödja flyktingar. Läkare i Finland och i andra länder har grundat kliniker där papperslösa kan få vård. Och många andra solidaritetsyttringar som har löst i alla fall en del av de problemen som har uppstått som en följd av tillströmningen av flyktingar.
Mm.
Och då så tycker jag att vi måste liksom se de här två olika sakerna. Att det finns, vi kan tala om en oförmåga att lösa problem, politiska problem. Men samtidigt så måste vi se att det också finns en förmåga hos vanliga medborgare som inte är politiker, som inte sitter i Europaparlamentet eller Finlands riksdag, att agera till de här problemen.
Mm.
Och vad jag vill säga är att det är ju inte politikerna som är samhället. Det är ju inte de som definierar vårt samhälle.
Nej.
Enbart. Utan det som vi gör som medborgare är minst lika viktigt. Så om vi tar för givet att det sker en ekologisk kollaps, ja. Så kan jag se kanske snarare än en total samhällskollaps, så kan jag se en kollaps av det politiska systemet.
Mm.
Och att det som en konsekvens av det börjar uppstå nya sätt för människor att organisera samhället.
Vi ska definitivt återkomma till de här nya sätten. Om vi stannar en stund vid kollaps av det politiska systemet. Så om vi nu tänker oss det politiska system vi har idag, vi har en parlamentarisk demokrati där vi röstar om medborgare röstar in beslutsfattare som stiftar lagar. Vilken infrastruktur måste kollapsa för att det här ska kollapsa? Kan vi tänka oss så här point of no return? När vad faller så är det här systemet inte längre fungerande. orakelgör i Bolt, har du svar på det här?
Det var en ganska besvärlig fråga. Mycket intressant fråga, men mycket svår för mig att svara på.
Mm.
Det som jag direkt kommer att tänka på är hur när du lägger in pengar på banken, ja, eller en bank har ju inte alla pengar som människor har lagt in på banken. Så om alla människor, och om det börjar gå omkring ett rykte om att en bank håller på att gå under och alla människor, och fast det inte skulle stämma, och alla människor börjar lyfta ut sina pengar från banken, så kommer banken att kollapsa.
Mm.
Och jag ser att det är lite liknande med det demokratiska systemet. Om folk förlorar tilltron på vårt demokratiska system, så kommer det att kollapsa. Om folk helt och hållet slutar rösta, om folk helt och hållet förlorar tilltron till våra politiker, till våra folkvalda, tilltron till att riksdagen verkligen representerar våra intressen, då kommer systemet kollapsa förr eller senare.
Mm.
Så ja, om jag måste svara på den där frågan, så svarar jag så här.
Mm, ja, bra svar. Angående tilltro, så ja, vi har i regel många olika institutioner i samhället som vi räknar med att finns där för oss. Det handlar om polis, det handlar om hälsovård och sjukvård, och det här förstås att våra vägar fungerar och är i skick att köra på, och det finns någon som övervakar hur det här som tar fast skurkar som skäver våra pengar och så vidare. Vi har det här vi litar på ett väldigt stort, på ett väldigt komplext och omfattande system på det här med väldigt många armar som vi oftast inte tänker på vardagligt att vi räknar med. En tankeväckande scenario som jag läste i en bok av fysikern Martin Rees, han har skrivit en bok som heter Om framtiden, där han spekulerar i vad som kunde hända ifall vi hade en tillräckligt kraftig pandemi som bröt ut i då Europa till exempel, eller USA. Och han säger att vi är sämre rustade för en kraftig pandemi idag än vad vi var på medeltiden. Och nu citerar jag honom. Europeiska byar i mitten av 1300-talet fortsatte att fungera även när digerdöden halverade deras invånarantal. De överlevande var fatalistiska i sin inställning till ett massivt dödstal. Som kontrast är dagens känsla för rättigheter så stark i världens rikaste länder att det skulle innebära att samhällsstrukturen skulle falla ihop så snart sjukhusen var överfulla. Anställda inom samhällsviktig verksamhet stannade hemma och sjukvårdsinstitutionerna översvämmades. Detta scenario skulle kunna bli en verklighet redan när de infekterade bara utgör en del av 1%. Dödstalen skulle troligtvis bli högst i de utvecklade ländernas megastäder. Det här var ett sånt här förlopp där liksom vi har system vi räknar med att finns där, och sen som det kommer mitt i allt en plötslig belastning som får det att bräcka, så det här... Jag tänker att det kan också fungera som en bild av förloppet vid andra slags utmaningar än pandemier, som till exempel matbrist eller elavbrott.
Det där är ju alltså en klassisk definition på staten, så är en aktör inom ett visst geografiskt område som monopoliserar bruket av fysiskt våld.
Mm.
Och
det vill säga, bara för att formulera det... tydligt, alltså det vill säga att staten är, ja, det är de enda som har rätt att använda våld mot andra människor.
Inom det geografiska området. Precis. Så alltså polisen är en del av staten och ordningsmakten är en del av staten. Och det här är en ganska så här minimal statsdefinition, även känns som nattväktarstaten. Men för att binda ihop det här med vad du sa just, så... I en sån här situation som du beskriver, så om alla poliser sitter hemma för de är rädda för att bli smittade, eller om alla poliser till exempel skulle vara mera benägna att söka mat till sina familjer på grund av hungersnöd än att se till att människor följer alla lagar. Så det skulle ju också medföra en ganska total kollaps av vårt samhälle, eftersom ingen mera skulle övervaka att de regler och lagar som vi har kommit överens om följs. Sen är det ju förstås så att i en sån stat som vi har i Finland eller i de flesta europeiska länder, så sköter ju staten också väldigt mycket andra tjänster än bara polisen och militären. Och dessutom så många av de tjänsterna så tillgodoses ju inte heller av kommersiella intressen. Så vid en eventuell kollaps av hela statsmaskineriet så skulle vi nog kunna befinna oss i någon form av Mad Max-dystopi på många sätt.
Allas krig mot alla. Eller kanske inte så, men... Eller?
Ja.
Kamp om överlevnad i varje fall.
Ja, exakt. En kamp om överlevnad. Jag tror ändå inte på en sån här, ett liksom totalt krig. Norbert Eliassen, också en sociolog, har skrivit om civilisationen och hur civilisationen har utvecklats. Och grundtanken är att när människor börjar bo mer tätt in på varandra, så måste vi utveckla nya normer för vårt beteende för att helt enkelt stå ut med att befinna oss så nära in på varandra hela tiden. Och därför så har det blivit oartigt att fjärta i matbordet till exempel. eller sticka ner en meningsmotståndare med en kniv eller sådär. Det går helt enkelt inte att ha det på det sättet.
det är inte okej. Ja. Ja, och det,
men den här civilisationsprocessen, så även om omständigheterna skulle förändras så att vi skulle måste tänka på ett annat sätt kring hur vi agerar mot varandra, så finns det ändå vissa delar av det här beteendet som inte liksom inskrivet i lagen, men som ligger i ryggmärgen hos människor, som jag tror att man inte skulle överge över en natt eller över en vecka eller ett år, utan det skulle ta många, många års anpassning till totalt nya omständigheter förrän vi skulle överge mycket av det som vi idag uppfattar som civiliserat beteende. Och så skulle det förstås ersättas med nya normer.
Det beror kanske på hur liksom väl vi, det som vi nu definierar som vi här, hur väl vi mår i samhället. Om vi känner oss trygga och vi har det vi behöver, så kanske vi kan förbli civiliserade också vid en kris. Ett exempel i en annan riktning är från 1977, när det var en enda dag var ett totalt elavbrott i New York under en extrem värmebölja. Och då under den här ena dagen så uppstod då nästan ett slags sånt allas krig mot alla scenario där tusentals affärer blev vandaliserade och plundrade, och det tusentals liksom mer eller mindre meningslösa mordbränder tändes i staden. Men då kan vi antagligen anta att det fanns ett väldigt utbrett missnöje bland en stor del av befolkningen där som det här elavbrottet helt enkelt släppte lös.
Exakt, jag skulle nog våga påstå att det där elavbrottet endast var en faktor som möjliggjorde att det här pyrande missnöje kunde fatta eld och det uppstod en sån situation. Lite liknande som kravallerna i Los Angeles efter att Rodney King misshandlades av polisen.
Kan du påminna lite om det här fallet? Alltså, jag
kommer inte ihåg årtalet just på rak arm, men Rodney King, en mörkhyad man i USA, blev misshandlad av polis. Det fångades på film och filmen spred sig, och stora delar av befolkningen i Los Angeles som var färgade hade redan länge hyst missnöje mot polisens rasistiska aktioner mot dem, och det här fick fick ett liksom pyrande missnöje då att totalt explodera. Och under flera dagars tid så begicks det våldsamma upplopp och brända tändes och butiker länsades och så vidare i Los Angeles.
Just det. Du nämnde, jag minns inte hur namnet på sociologen du talar om, men som talar om att det behövs nya regler för samlevnad när vi bor tätt in på varandra.
Norbert Elias.
Okay.
Det var en viss, något av en vulgär version som jag presenterade.
Jag kan inte granska det, eller jag kan åtminstone inte nu granska det. Det var säkert en alldeles tillräckligt civiliserad version av det. Men en konsekvens som jag tror att man på basis av tidigare kollapser som har skett kan generalisera de är att städer skulle, om inte totalt överges, åtminstone häftigt avbefolkas. Egentligen i vilken som helst kollapsscenario, om till exempel vi har ett kraftigt nedsatt tillgång till livsmedel till exempel, så är städerna ett dåligt ställe att vara på, för att det finns för mycket människor och livsmedel finns inte, alltså källorna till livsmedel är på annat håll. Så det, om vi börjar fundera vad människor skulle göra vid en sån här häftig ansträngning av samhällets system, så antagligen en flytt bort från städerna, ska vi se. Håller du med mig?
Förmodligen. Urbaniseringen som fenomen har ju uppstått som en konsekvens av att städerna är bättre på att tillgodose de behov som människor har än landsbygden. Och städerna är mycket beroende av att det transporteras livsmedel hit från landsbygden där livsmedlen produceras, eller från andra länder. Så definitivt, det är ett mycket sannolikt scenario att människor skulle ha ett större behov av att vara självförsörjande när det gäller till exempel matproduktion, och därför skulle flytta ut på landsbygden. I den mån då det är möjligt för dem.
Ja, och det sen betyder ju förstås inte att det skulle finnas stugor och landplättar att vara och en, utan då skulle det uppstå helt nya situationer, och antagligen om vi tänker oss nu det här scenariot med häftig klimatförändring som gör delar av också Europa obeboelig på grund av hetta till exempel, så det finns risk för att Medelhavsområde vid en till och med förhållandevis rimlig upphettning blir om somrarna helt enkelt för hett för man ska kunna leva där. Så då kan vi tänka oss flyktingar också från Italien och Danmark som kommer till det här. Danmark inte på grund av hetta utan på grund av översvämning, kommer till Finland. Vi är väldigt många, vi sticker ut på landet, men landet är inte en lugn idyll. Så vi kommer antagligen, eller garanterat, att måste förhålla oss till andra människor också i skogen, så att säga. Du var redan på väg här mot att börja prata om nya former av organisering som kunde tänkas uppstå. Har du några visioner här för hur människor skulle kunna tänkas? Om nu tänker vi så att vi inte har den statsmakt, det statssystem, den samhällsordning längre. Den fungerar helt enkelt inte längre. Vad kan tänkas komma istället?
Jag kan tänka mig flera olika scenarion. Men ett är ju givetvis att en eller några personer bestämmer sig för att börja härska över det här området och samlar ihop en grupp.
En milis
eller någonting sånt och går och plundrar och rånar och våld för sig och så vidare och skapa kontroll genom rädsla, en slags liksom totalitär lösning. Men
om vi stannar där en liten stund när vi går vidare till, det är så lätt som du var på väg mot något mer optimistiskt.
Definitivt.
Så det här, så helt kort vill jag pessimisten jag stanna här. Om vi tänker oss nu att våldsmonopolet, polisen och militären har kollapsat, så har vi ju en situation där vi har stora grupper av människor med tillgång till vapen och kunskap att använda dem utan någon som styr över dem, utan organisation. Det låter riskabelt.
Lite som i Sverige.
Ja, men alltså faktiskt så är, kan vi väl se på många håll att där det finns någon slags maktvakuum så uppstår olika, har olika maffia eller andra kriminella organisationer en tendens att uppstå och ta makt till sig. Alltså, det tycks hända där var ingen annan.
Ja, men i det här scenariet skulle de ju inte nödvändigtvis vara kriminella.
Ja, nej, det finns ingen lag.
Men det skulle ju inte göra dem mindre
farliga,
mindre farliga eller mindre oomtyckta eller hatade för det. Men att kanske det som jag skulle i så fall ändå vilja kontra med är att det är ju inte enbart människor som griper till vapen av själviska orsaker för att ta någonting som de vill ha av någon annan. Vi har ju gått om exempel helt från modern tid också på, till och med i Finland, på människor som inte har någon som helst koppling till Syrien eller Kurdistan, som har bestämt sig för att resa ner dit och börja kämpa tillsammans med peshmerga-trupperna för att försvara demokrati och mänskliga rättigheter i Syrien. Så människor kan ju också gripa, på ett väldigt paradoxalt sätt visserligen, men gripa till vapen för att försvara demokratiska värderingar. Mm. Det här är en mycket svår och paradoxal fråga i och för sig, men bara för att kontra.
Precis. Man kan tänka sig att beväpnade grupper försöker använda vapnen för att människor ska må bra och inte för att människor ska må dåligt.
Ja, det klassiska exemplet är ju också en revolution här.
Men okej, jag beundrar din tilltro till människan, Jori. Jag tänker nu låta dig gå mot optimism över frågan hur man kunde tänka sig att människor skulle organisera sig i det här post-kollaps-samhället.
Om man ser vårt statsskick eller den parlamentariska demokratin, representativ demokrati, ur ett historiskt perspektiv, så som den har utvecklats efter den amerikanska och franska revolutionen, så finns det ju väldiga historiska lager som har påverkat utformningen, det sätt som vår liksom, demokrati ser ut idag, och de praxisar som vi följer i det demokratiska styret. Och till följd av en sån här samhällskollaps som vi diskuterar, så tror jag att ett möjligt scenario kunde vara att vi skulle frångå de här tunga och centralstyrda parlamentariska demokratiska systemen och istället närma oss någon form av lokal deltagande demokrati, olika beslutsformer där olika argument presenteras och vägs mot varandra av grupper av vanliga invånare som berörs av de här besluten. Och så diskuterar man sig fram till de bästa möjliga lösningarna tillsammans. Det här är ju ett scenario som skulle uppstå i en situation där vi inte längre skulle ha en statsapparat som skulle kontrollera ett visst område, utan vi skulle bara besluta tillsammans med människor som bor nära varann hur vi löser olika sorters problem. Hur vi löser olika sorters problem, det är ju på sätt och vis det som politik handlar om. Och förutsatt att vi skulle skapa någon form av demokratisk struktur, så skulle vi måste hitta olika lösningar på att olika sätt att lösa problem på. Motsatsen, det totalitära, är ju förstås att frångå politiken helt och hållet. Då är det en person eller en grupp personer som bestämmer själv.
Ja.
Men om vi nu tänker oss det demokratiska scenariot, så tänker jag mig att vi skulle kunna, genom att pröva oss fram, utveckla olika praxisar för deltagande demokrati, demokrati på gräsrotsnivå. Någonting som är väldigt nära kopplat till det här som intresserar mig väldigt mycket är att vilka alternativ till den kapitalistiska marknadsekonomin skulle det här ge upphov till. Vi har olika exempel från runt omkring i världen på andelslag, arbetarägda andelslag, där man har frångått den kapitalistiska produktionslogiken och vinstmaximeringen till förmån av till exempel miljön. Det finns företag som har beslutat sig för att inte börsnoteras på grund av att det skulle förhindra deras... Det skulle medföra en marknadslogik där vinsten måste maximeras.
Ja. Och, enligt lag till och med.
Enligt lag till och med, i alla fall i vissa länder. Och medföra att en sorts progressiv miljöpolitik inom det företaget inte skulle kunna existera. Ja. Det finns också exempel på lantbrukspraxisar, till exempel i USA, där konsumenterna förbinder sig att betala en slags, ja, vi kan kalla det för en medlemsavgift till lantbrukaren, och så får de ta del av en andel av lantbrukarens skörd. Mm. Det betyder att en viss del av risken som lantbrukaren tar, eftersom ingen kan förutspå hurdant år det blir, överförs på konsumenten. Så om det är ett väldigt bra år, så kan det hända att du får väldigt, väldigt mycket zucchini. Ja. Och ett dåligt år så får du lite mindre av det. Men det här olika sorters lösningar som förstärker liksom sammanhållningen i ett lokalsamhälle.
Mm.
Andra alternativ till den kapitalistiska marknadslogiken som inger mig hopp idag och som kunde vara exempel på sådant som skulle uppstå i större skala efter en samhällskollaps är till exempel Wikipedia, där människor går ihop för att skapa någonting tillsammans utan att det finns en central styrning bakom det. Eller till exempel ett av de finaste exemplen på en verklig utopi, bibliotek.
Mm.
Platser där människor kan gå in och låna någonting som de behöver. Det behöver inte gälla böcker, det kan också vara verktyg till exempel. Alla behöver inte äga varje sak själv. Det finns många saker som vi använder bara lite grann och så står det i skåpet för det mesta. Sånt så kunde man istället skaffa gemensamt och ha på bibliotek och låna ut efter behov.
Och om det finns en knapphet på tillgång till exempel till verktyg, vilket det skulle antagligen finnas, garanterat skulle finnas i det här kollapssamhället, där jag kanske äger en, jag vet inte, borrmaskin och du äger en jag kan inte verktyg.
Skördetröska.
Du äger en skördetröska. Så det här så kanske en sån här delningsekonomi skulle helt enkelt tvingas fram till och med. Ja, vi måste börja samarbeta för att eftersom vi kan inte gå, det finns inte en järnhandel att gå och köpa saker till.
Exakt, jag tror att lösningen skulle inte vara den att alla vet att Viggo har en borrmaskin.
Yeah. Fick jag inte svar.
Och jag har nu här en säck med sed, så jag går och lånar borrmaskinen för x antal dygn. Utan man skulle samla ihop alla de här grejerna centralt och införa ett system där människor får låna dem för x antal dagar.
Mm.
Det här skulle förstås förutsätta att man först skulle lösa de direkta behoven som människor har efter en kollaps. Det vill säga tillgodose behovet av rent vatten och mat, sjukvård och så vidare. Våra mest grundläggande behov.
Jag tycker att det där är en bra punkt att avsluta vårt samtal på. Tack för den visionen. Tack för samtalet, Jori Bolt.
Tack så mycket.
Jag heter Viktor Granö och vårt visionerande kring kollapsen tar inte slut här, utan du som lyssnar kan bara gå vidare till avsnitt 6 när vi går lite längre fram i tiden och föreställer oss en kultur efter en total teknologisk tillbakagång.